Du lyssnar på Sibirisk uppfostran av Nikolaj Lilin i översättning av Ulla Tränter. Inläst av mig, Carl Greder, för Modernista förlag 2023. Förord. Den sibiriska maffians unga krigare. När jag var en ung pojke skrev jag en metafysisk och surrealistisk berättelse som jag skickade till den italienska kritikern Goffredo Fofi. Några dagar senare fick jag ett brev på några få rader i ett kuvert av returpapper. Jag gillar ditt sätt att skriva. Synd bara att det du skriver är dumheter. Jag ser varifrån du har skickat brevet. Ställ dig vid fönstret och berätta för mig vad du ser. Gå ner och gå rakt igenom det du ser. Sen kan du skicka alltihop till mig igen, så kan vi prata om det. Att blicka ut över och gå igenom saker och ting tycks mig sedan dess vara enda sättet att skriva ord som är värda att läsas. Nikolaj Lilin, se hans hemsida www.nikolajlilin.com, har ständigt blickat ut från huset där han föddes, in i sitt eget liv och berättat vad han sett och hört, den värld där han uppfostrats. Han har nu också gjort det i en bok, Sibirisk uppfostran. En mycket ovanlig roman som berättar om en svunnen värld, den värld där de sibiriska urka lever, ett samfund kriminella som Stalin deporterade till gränsen mot nuvarande Moldavien, till det ingenmansland som heter Transnistrien. Jag träffar Lilin i ett opersonligt hotellrum i Milano. Spensligt byggd men vältränad, slaviskt ansikte, ljus hy och klar blick. Han talar perfekt italienska med slaviskt tonfall och piemontiskt uttal. När han blir ivrig häver han ur sig ett Dio Bono som får mig att skratta. Lilin är ättling till sibiriska urka med ett inslag från Savoyen. Och han berättar om just sådana personer som han, de sista ättlingarna till denna krigarstam. Män som brukar beskriva sig som hederliga kriminella, urgamla fiender till ohederliga kriminella. Jag ville berätta historier som annars riskerade att gå förlorade, som få personer känner till, och göra dem kända för flera. Historierna om mitt folk, som förstördes av dagens kapitalism, folk som hade heliga regler, som levde efter vissa värdenormer. För att läsa den här boken måste man vara beredd på att glömma kategorierna gott och ont, så som vi är vana vid att uppfatta dem. Bortse från känslor vi byggt upp i vår själ. Man ska bara vara, läsa och inget annat. Då börjar efter ett tag en hel värld framträda ur sidorna i sibirisk uppfostran. Den förefaller kanske mycket avlägsen, annorlunda. Men när man har insupit allt kommer det att lämna en eftersmak där man i en annorlunda form återfinner mycket som påminner om vår värld. Och detta kommer att väcka oförglömliga sinnesrörelser. Man ska inte förvänta sig att detta är en bok om den ryska maffian. Och inte heller en avhandling om brott eller förbund mellan klaner, ekonomiska imperier, vendettor och skottlossning. Det är en roman som berättar om ett svunnet folk. Om en krigartradition som Nikolaj bevarade inom sig och inte längre kunde förtiga. Han använde ständigt ordet hederlig och ständigt upprepar han termen ohederlig. Det kan förefalla underligt att tala om hederlighet när man talar om ett brottssyndikat. Vi har lärt oss att glömma att gemensamma etiska koder kan existera även utanför det civila samhället. Bland urka förekommer varken våldtäkt eller utpressning och inte heller ocker. Man får råna och döda, men bara om det finns ett giltigt skäl. Man får bedra, men bara staten och rika personer. Det finns också praktiska regler att följa. Jaktvapen får till exempel inte placeras bredvid vapen som används till att döda människor. Om ett vapen råkar komma i kontakt med ett annat måste man rena det genom att linda in det i ett tyg indränkt i fostervätska, livets vätska. Därefter ska alltihop grävas ner och efter en tid har det renats. Det är absolut förbjudet för männen att tala med ordningsmakten. I sibirisk uppfostran beskrivs gripanden och razzior där polisen inte lyckats få så mycket som ett ord ur en enda sibirier. Varje man inom urka har vid sin sida en kvinna som fungerar som förmedlare. Lilin berättade att det i hans trakter sägs att den som inte har lust att arbeta och inte har mod nog att begå brott, han blir polis. Till skillnad mot vad som är fallet i Italien har man i det kriminella samfundet urka regler som är tillräckligt starka för att sätta stopp för affärer och gå emot de makthavande. Det finns regler som har starka moraliska rötter fastän de tillämpas i kontroversiella sammanhang. För maffiagrupperna i Italien fanns det fram till för några decennier sedan regler som att inte döda barn, inte hantera och sälja knark och inte heller använda det. Dessa regler som nu ständigt nonchaleras.